Ja men hallå, hej! Välkomna till nästa avsnitt av podden En salig blandning. Och nu har vi hållit på ett tag här, nu har ni hört några poddavsnitt och nu har vi äntligen kommit fram till avsnittet som kommer handla om maskrosbarn. Maskrosbarn, vad det är, det kommer vi gå igenom alldeles strax här. Men jag vill passa på att börja med att säga välkommen till min gäst idag. Hej, Majsan!
Hello!
Majsan och jag är vänner sedan typ 12 år tillbaka tror jag. Jag räknar
13 blir nog i år tror jag.
Ja, 13. Det kan hända, det är jättelänge i alla fall. Så att, det kan ju vara gött för er att veta, så här, vi känner varandra. Om vi har någon konstig jargong så är det därför. Men för de som inte känner dig så kan väl du bara presentera dig. Vem är du för de som inte känner dig?
Oj. Ja, Marie Högdahl. Går under namnet Majsan i de mesta sammanhangen.
Typ i mitt sammanhang. Det är därför jag kallar det Majsan.
Precis. Nej, med vänner och familj och arbetsplats också börjar det bli nu. Mm. Jag har varit där ett tag. 22. Mm. Arbetar med elektronik. Mm. Lite sånt.
Vad gör du när du inte arbetar med elektronik? Vad gör du när du leder liksom?
Läser böcker. Mm. Lyssna på poddar. Mm. Väldigt mycket musik också. Ja. Det är liksom, går inte en dag utan att jag inte lyssnar på musik. Så. Skriver lite. Mm. Lite sådana saker.
Härligt.
Titta på film.
Ja, du snackar om att du har börjat se Harry Potter-serien nu.
Ja.
Jag kommer ihåg att du och din syster, eller din typsyster, att ni kollade på dem varje höstlov, eller? När ni var yngre, eller ni kollade typ en film om dagen för mig.
Oj, det är mer än vad jag kommer ihåg. Mitt minne är väldigt dåligt. Men ja, hon är väldigt stor Harry Potter-fan. Mm. Så det kan mycket väl stämma, ja.
Ja, jag tror att jag kommer ihåg det för att jag tänkte, åh, det där verkar så coolt, jag borde göra det också.
Vi kan göra det nästa höst.
Det kan vi göra. Okej, okay, Majsan, jag har en till fråga till dig som jag tycker att den här hade varit kul att höra vad du har för svar. Och då undrar jag, om du skulle beskriva dig själv med bara en färg, vilken färg skulle du beskriva dig med och varför?
Oj. Alltså jag velar mellan två färger faktiskt.
Okej, okay, vilka är det?
Turkos. Det är så här, som himlen kan vara. Om man bara drömmer sig bort liksom. Mm. Eller gult. Mm. För att det bara skiner. Och det är snyggt på kläder.
Mm, jag tänkte faktiskt när du sa gult så bara, det är faktiskt du.
Och det är just kläder och sånt så... Ja. Nej, gult kanske. Det framhäver mina ögon också, har jag hört.
Det kan jag.
De är blå, så då får jag blått där.
Ja, intressant. Tack så mycket för det. Nu känner ni Marie, eller hur? Eller Majsan. Om jag säger Marie, säger jag Majsan. Det är samma person, så ni behöver inte bli förvirrade.
Det är bara jag.
Ja, och Majsan, du har ju erfarenhet av det här ordet maskrosbarn eller begreppet. Men kan vi inte bara så här börja med att förklara, vad är ett maskrosbarn egentligen?
Ett maskrosbarn är ett barn som uppvuxen med missbruk. Det kan ju vara alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller liksom våld i hemmet överlag. Mm. Eller bara en förälder som inte kan ta hand om en. Liksom. Mm. Men som liksom valt en annan väg och liksom har kommit ut fungerande i samhället, liksom har ett jobb, har en bostad, liksom klarar av utan att bli påverkad så mycket av barndomen. Liksom. Mm. Som en maskros som kan växa genom asfalt. Det är lite coolt faktiskt.
Aha, det visste jag faktiskt inte att det... Ja.
Så det är där begreppet kommer ifrån, att just likt maskrosen då, kan liksom växa genom allting och däribland asfalt.
Ah, vad fint.
Så det är liksom, det är coolt.
Verkligen. När jag googlade på det så fick mig fram, det korta svaret är ju liksom att det är ett barn till en förälder som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter den för våld.
Ja.
i princip. Och du har ju själv erfarenhet av det här. Kan inte du berätta din historia?
Ja, alltså min historia och min historia. Det låter så stort. Alltså, det,
berätta om ditt liv då, ja, eller berätta om din erfarenhet.
Nej, alltså, det är stort. Alltså, det började ju i princip när jag var nyfödd. Liksom.
Mm.
Socialen var redan inkopplade och samma år som jag föddes, liksom, i och med att jag har äldre syskon.
Varför var de inkopplade just din familj?
På grund av mina äldre syskon. Och sen så även mamma då.
Okay.
Att hon redan var i deras liksom radar, om man säger så.
Mm.
Och äldre syskon, jag har ju ett par syskon, om man säger så.
Hur många syskon har du?
På mammas sida så är det ju 10. Mm. Så det är ju några äldre där.
Mm.
Och då har det ju varit strul med äldre syskon. Liksom. När de började komma in i tonåren och sånt där.
Mm.
Så då såg ju redan socialen ett visst mönster då.
Mm.
Och då var de redan inkopplade. Och,
okay.
Och det var ju alkohol och droger också. Mm. Faktiskt. Båda delarna där.
Mm.
Och fysisk våld. Så det är hela allt det där liksom.
Just det. Och din mamma hade problem också?
Ja, det var ju alkoholen där.
Mm.
Så socialen var inkopplad redan från början liksom.
Mm.
Och så man flyttade ju fram och tillbaka liksom. Jag bodde ju i Sundsvall ett tag där när jag var väldigt liten.
Mm.
Och där var det väl samma sak. Nu minns inte jag så mycket. Men det man minns har väl inte varit de bästa minnena liksom.
Från Sundsvall?
Från Sundsvall.
När du inte bodde hos din mamma alltså?
Jo, jag bodde ju med mamma.
Jaha, ja.
Vi flyttade dit för att hon träffade någon därifrån.
Aha.
Och då blev ju vi liksom, då hade socialen i Trollhättan ingen koll på oss under alla de åren vi bodde där.
Okay.
Typ 4 år, tror jag.
Men du är från Trollhättan egentligen?
Ja, precis. Och där hände ju massa saker. Jag vet inte om socialen i Sundsvall var inkopplade med oss också.
Mm.
Men jag har svårt att tro att de inte var det. I och med att det redan fanns problem.
Ja.
Och så blev ju vi flyttade tillbaka till Trollhättan och då blev ju socialen inkopplad igen då.
Mm. Hur gammal var du när du flyttade tillbaka till Trollhättan?
7 tror jag. Jag skulle börja 1:an.
Ja, men då är man 7.
Där någonstans. Mm. För jag tror jag kom in i skolan typ efter halva terminen. Så jag hade ju tappat en halv termin innan jag började skolan. Mm. Om man nu ska vara så. Så jag var ju efter i min utveckling.
Mm.
redan där.
Mm.
Alkohol har ju alltid varit i närheten liksom.
Okay.
Så man lärde ju sig ganska fort och inte vara i vägen.
Vad kunde hända då?
Nej, det var alla, man blev gapad på liksom. Det var alla det största liksom. Så man lärde sig att vara tyst. Och inte liksom börja gråta och massa sådana saker. Som är normalt för barn. I den åldern liksom.
Och när blev, för du har blivit fosterhemsplacerad då?
Ja.
När blev du det?
Samma år jag skulle fylla 10.
Mm.
Det var sommar där 2008.
Det var då Majsan kom till Herrljunga och vi blev kompisar.
Precis.
Det var ett bra år.
Precis.
För mig i alla fall. Men kommer du ihåg liksom vad det var, eller vet du nu i efterhand vad det var som gjorde att de valde att flytta på dig?
Ja, inte direkt alltså vad som hände precis då.
Mm.
Men i och med att det hade varit uppe på tapeten väldigt många gånger och socialen hade gett mamma alltså väldigt många chanser.
Mm.
Och liksom hon skötte det i några månader och så blev det ja, tillbaka i gamla spår liksom.
Okay.
Så han gav ju chans efter chans efter chans.
Mm.
Men jag är lite osäker på vad det var som hände. Men jag har ju fått läsa i mina papper nu efteråt.
Mm.
Att jag blev faktiskt fysiskt misshandlad.
Mm.
I samband med att jag skulle flytta. Så det kanske var det att, som gjorde att jag fick flytta faktiskt. Mm. Efter så lång tid.
Mm. Du har sagt dig själv i efterhand att du har liksom inte så mycket minnen ifrån den tiden. Liksom, men du har fått läsa till dig en del.
Ja. Jag har ju fått papper utav mina fosterföräldrar då. Fick jag nu när jag var typ 21. Så det är ju ett långt tag efter liksom.
Ja.
För de tyckte att jag kunde läsa det.
Mm.
Men annars har ju de varit väldigt tysta med vad de har vetat om.
Mm.
För att de inte ska påverka mig på något sätt.
Just det.
Och min bild utav mina föräldrar eller syskon. Liksom, att jag ska uppfatta min egna uppfattning. Liksom.
Mm. Tycker du att det var bra att de har väntat med att ge dig den informationen tills nu?
Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. I och med att det är en mognadsfråga. Och liksom, om man inte vill påverka barnen liksom, i förtid. Att, nej men, liksom.
Mm.
Och de behövde inte ha papperna längre heller i och med att jag har flyttat ut och sånt. Så.
Du har ändå bott hos dem, alltså den första familjen du fick när du var 10, den har du ju bott hos hela
tiden. Ja. Tills jag flyttade ut när jag var 21 och fick min egna lägenhet. Så har jag ju bott i en och samma familj och det är ju inte så många som får faktiskt.
Mm.
I och med att det är diverse olika saker som händer och sker och man har ju hört så himla mycket om olika familjehem och sånt som inte har skött sig. Vilket är dåligt. Så det vill jag liksom framhäva att det finns familjer som är bra. Som faktiskt tar hand om barnet.
Så skönt.
Faktiskt. Mm. Så jag hade tur i oturen om man säger så.
Kan man verkligen säga. Men kommer du ihåg att du så här, när du var liten kunde reflektera över att ja, mitt hem är nog annorlunda än andras? Eller kunde du själv märka att det var något galet? Liksom?
Ja, men jag tror jag förstod det ganska tidigt. Alltså, för jag menar, alltså, när jag var 2,5 så föddes min lilla syster. Liksom.
Mm.
Och då fick jag bara en tanke i huvudet. Liksom. Ja, men jag ska skydda henne från allt. Liksom.
Mm.
Hon ska inte få se det jag ser. Så det var ganska tidigt som jag förstod att det inte var normalt. Men jag vet inte, i och med att jag var så pass liten så vet jag inte om jag var medveten om den då. Utan att det var något undermedvetet som liksom sa det.
Ja.
Känslan liksom.
Men det är nog sjukt tidigt att ta ett sånt beslut att nu ska jag skydda min syskon eller det är mitt ansvar.
Ja, det är väldigt tidigt. Men resultatet blev ju bra. Mm. Om man nu ska säga så. För hon är en kopia utav mig.
Det går liksom, bra för henne.
Ja men precis. Valt liksom helt andra vägen. Än vad så många barn i den situationen liksom hamnar i senare i livet. I missbruk och sånt. Det är väldigt lätt att hamna i det när man själv har vuxit upp i det.
Just det. Tycker du att socialen att de liksom ryckte in i rätt tid?
För sent tyckte jag.
Okay.
Väldigt mycket för sent. I och med att de redan var inkopplade sen dagen jag föddes. Liksom. Så känns det ju som en spark i ansiktet. Liksom, att, och det kan jag liksom ifrågasätta för, alltså, idag. Att, varför ingrepp ni inte tidigare?
Ja. Det måste vara svårt att veta det också när man ska gripa in. Liksom. Eller hur vet man när det man blir utsatt för i hemmet inte är okej? Liksom?
Alltså det är väldigt svårt.
Ja.
Just, alltså, just för att man kan få så himla olika liksom, signaler från ens egna liksom, förälder och familj. Att så, men det här är fullt normalt.
Mm-hmm. Men man vet ju inte bättre.
Men att man själv har känslan av att det inte är normalt.
Ja.
Det ska inte vara så här. Men då blir det ju svårare att liksom, det här är inte normalt. Men de säger att det är normalt. Och Så det är svårt. Alltså, det är ju upp till var och en liksom.
Mm. Ja, jag har skrivit ett barnkonventionen här nu. Mm. För jag tänkte att det kan ju vara bra att faktiskt gå igenom om det är så att man undrar vad har barn för rättigheter egentligen.
Ja, det är väldigt bra.
Så att jag ska läsa några punkter ifrån. Jag kommer inte läsa alla för de är väldigt många. Men jag tänkte läsa de som ändå är relevanta i just det här fallet. Ifall du sitter hemma och funderar över, men är det här okej att bli utsatt för? Första punkten i barnkonventionen, som för övrigt blev svensk lag för ett år sedan. Så att det här är liksom, det här strävar Sverige efter att efterfölja. Som barn räknas varje människa under 18 år. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar utom när det är nödvändigt för barnets bästa. Barnets föräldrar eller vårdnadshavare har gemensamt huvudsvar för barnets uppfostran och utveckling med statens stöd. Barn ska skyddas mot alla former av psykiskt och fysiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten samt rätt till ett alternativt hem. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Varje stat ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheter behandlas väl. Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. Barn har rätt till lek, vila och fritid. Barn ska skyddas från narkotika. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Varje stat ska skydda barn från alla former av utnyttjande som kan skada barnet. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning. För att nämna några då.
Ja, det är väldigt bra punkter faktiskt.
Mm.
Som inte efterlevs, kan jag ju säga, med de historierna jag har hört.
Är det något särskilt du tänker på när du hör de här punkterna? Som man behövt jobba mer på liksom, eller som du inte tycker stämmer?
Alltså det är ju alltså barnet överlag. Lyssna på barnet.
Mm.
Oftast, eller nu i Sverige, så känns det som att barnet bara blir liksom överkört. Liksom att, men du har ingen talan i det här. För vi vet inte om det du säger är sant.
Just det.
Och det kan jag störa mig lite på, just för att ja, visst, alltså barn är lätta att påverka.
Mm.
Men det gör ju inte att de talar osanning i allt det de säger.
Nej, det är faktiskt en av punkterna också som handlar om just det, att punkt 12 då. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad. Och sen nästa punkt handlar om att de har rätt till yttrandefrihet. Att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter med respekt för andras personliga rättigheter.
Precis.
Så det är också någonting nytt som har kommit, att man verkligen ska börja lyssna på barn.
Ja, det är inte en dag för sent, eller för tidigt mina.
Mm.
För sent är det. Det kan jag ju säga med en gång. Det är för sent.
Och du pratade lite om det här med att föräldrarätten är ganska stor i Sverige också. Vad innebär det?
Nej, men alltså, tidigare så har det ju varit, eller det är fortfarande, men i många år så har det ju varit att föräldrar ska ha rätt till sina barn.
Mm.
Och alltså, visst, det ska de ju ha. Absolut. Det säger jag inte emot, men ännu viktigare är att barn har rätt till sina föräldrar.
Mm, ja, det är,
och det är, liksom, det är oavsett om de är släkt eller inte. Det är liksom den familjen jag har vuxit upp med under de senaste liksom, 13 åren. För jag är fortfarande hos dem var och varannan dag. Och det är liksom, de ser ju mer som familj än vad min biologiska familj är. De liksom jag delar blod med.
Mm.
Så liksom familj behöver inte vara blodsligt liksom.
Nej.
Och det borde tas på mycket större allvar liksom.
Mm.
Att barnen har rätt till en förälder. Mm. Men en förälder har inte rätt till sitt barn.
Mm. Ja, det, jag tyckte det var så starkt förut. Det kan ju låta lite hemskt att säga liksom, att föräldrarna inte har rätt till sina barn. Men det är verkligen så tydligt när du talar om att här, barn har också rätt till en förälder.
Ja.
Som kan behandla den väl, som kan ta hand om den. Och vi pratade lite om det här fallet med Esmeralda också. Som jag vet inte om ni har hört om det. Lilla flickan, eller Lilla hjärtat.
Lilla hjärtat.
Ja. Mm. Som, ja, det hände under 2020.
Ja, tror jag läste förra året.
Att det var ju en liten flicka där hon var bara några veckor efter att hon hade fötts liksom, så blev hon omhändertagen för att man visste om att de här föräldrarna hade problem med. Man hade märkt liksom vid förlossningen att pappan hade inhalerat en lustgas typ. Och förstod att de kanske inte var kapabla att ta hand om henne, så att då blev hon fosterhemsplacerad. Och sen så under den här tiden som hon var borta, det var typ 2 år, så var hon en ny familj och så. Under tiden så hennes biologiska pappa, då hamnade han i fängelse, men sen så hade han lyckats ta sig, eller bli fri, och så hade han lyckats liksom skaffa sig ett ordentligt jobb, och hennes biologiska mamma och pappa hade skaffat ett nytt jobb, och så hade de sett utåt sett så det ut som att de hade börjat reda sig liksom, och så hade de fått ett nytt jobb och, eller ett nytt barn också, så då hade de börjat överklaga liksom och begära sitt barn tillbaka. Så då hade Esmeralda, som då var, hon måste ha varit 2,5 eller någonting.
Ja.
Då, närmare 3 typ. Då hade hon fått komma tillbaka till den familjen. Och sen då, när hon var 3 år, så hade man helt plötsligt hittat henne död. Ihoprullad i en typ matta under sängen.
Ja, filt undanstoppad under sin säng i sovrummet. Mm. Och där hade hon legat i 2 dagar.
Ja, precis.
Innan polisen liksom fick komma in i huset ens.
Ja. Och man såg väl liksom att de hade preppat i narkotika liksom innan. Ja. Och, ja, hon verkar ha blivit utsatt för övergrepp, fysiska liksom, slag och våld. Sådär, som hade lett hennes död. Då. Så att när det här kom upp så började man ju diskutera det här.
Ja, just det här med att barnen ska ha rätt till föräldrar och inte tvärtom.
Mm.
För det var ju det som var i fallet med mig.
Mm.
Att de gav mamma chans efter chans efter chans. Och alltså det enda det drabbade, det var ju vi barn som bodde hemma.
Mm.
Som inte föräldrarätten hade varit så stor, så hade jag flyttats tidigare.
Just det.
Och kanske mått lite bättre än vad jag gör.
Ja, för jag tänkte fråga dig också, kan du känna in att det har påverkat dig, din uppväxt? Kan du se hur det har påverkat dig på något sätt idag?
Ja, alltså visst, man har ju mer förståelse liksom för folk, alltså överlag.
Mm.
Kan sätta sig in i vissa situationer just för att man har erfarenheten. Men det är liksom, jag har insett att jag inte mår bra. Psykiskt.
Just det.
Just för man ska hålla skenet uppe att jag mår bra, allting är bra, och så är inte det när man kommer hem och stänger dörren.
Mm.
Men man kan inte säga det till någon, för att då börjar folk ställa frågor och då blir det bara jobbigt helt plötsligt.
Mm.
Så det är en sån sak jag har märkt.
Typ att du mår dåligt, eller vet du om varför du mår dåligt, eller har du bara märkt liksom att jag kommer hem och så är jag
inte lika glad liksom? Alltså, nej. Jag kan inte säga att jag vet varför. Men det finns ju olika saker jag kan ta på som kan förklara varför jag mår som jag mår. Men det är liksom att hålla skenet uppe. Det är liksom presentationsångest. Sådana saker liksom.
Just det.
Och så har vi jobbet. Man vill ju inte göra fel på jobbet.
Mm.
Men så blir det fel och så blir det liksom kaos i huvudet. Men man måste ändå klara av när det blir fel. Och så kommer man hem och så bara rasar alltihopa.
Mm.
Och så ska man vara glad dagen efter. Liksom.
Mm.
Och det tar ju på krafterna. Mm. Alltså, både kroppsligt och psyket och allt.
Men kan du känna liksom att det påverkar din självbild eller att det du har varit med om typ att det påverkar hur du ser på dig själv?
Ja, det nu kan jag väl se att jag är bra på saker och ting, men alltså när jag var yngre så var det liksom jag är dålig på allt.
Mm.
Liksom. Om det var någonting som blev fel och så var det jag som hade gjort fel.
Mm.
Alltså jag kunde älta det här i veckor.
Okej. Okay.
Mm. Liksom att men alltså, tänk tillbaka på den dagen när du gjorde liksom det här.
Mm.
Och så kunde jag liksom säga dumma saker till mig själv in i huvudet.
Mm.
Så jag tryckte ner mig själv psykiskt.
Mm. Mm.
Och det är ju ingen annan som ser.
Nej, precis.
Och så var det ju väldigt många år.
Mm.
Att jag liksom, ja men jag tryckte ner mig själv till botten. Alltså verkligen, alltså varje dag. Och sen så bara, ja, nej. Vad gör jag nu då? Alltså.
Mm.
Så det var ju några år där jag försökte ta liksom, självmord och sådana där saker. Men det är inte så många som vet om det för att man inte, att det inte syns utåt liksom.
Nej, precis.
Utan det var bara någonting som höll på att hända liksom, i mitt huvud och väldigt mycket sånt.
Jag tycker det är så läskigt att man får reda på det så här nu i efterhand. För som sagt, vi har känt varandra så sjukt många år nu. Men jag hade ju ingen aning om att du kände så eller att du mådde så. Och jag tror att även om du hade sagt det så hade jag nog inte fattat det typ.
Nej.
Så det är så sjukt när man tänker efter. Jag är så tacksam för att du lever och att jag har dig som vän fortfarande.
Så det är liksom, alltså nu är ju sånt borta för liksom att jag har börjat fatta att jag behöver inte vara på topp hela tiden.
Nej,
Visst, det är svårt. Men man får inte hålla sig själv liksom där, lite varje dag. Men det går bra i alla fall. Du behöver inte vara på topp hela tiden. Liksom. Visa när du är arg. Visa när du är irriterad. Liksom.
Mm.
Och så, ja, hoppas på att folk låter dig vara just då. För det är det du behöver. Liksom.
Det låter som att du börjar bli lite mer ärlig mot dig själv.
Ja, jag liksom. Visst, jag har varit öppen mot andra liksom, om min barndom och sånt där. Men nu börjar jag liksom bli öppen till mig själv.
Mm.
Att det är okej att känna de här känslorna.
Mm.
Liksom. Att man är arg. Så det är en liten ögonöppnare in till mig själv. Liksom.
Ja. Jag skulle vilja läsa en berättelse från, det finns en hemsida då som heter maskrosbarn.org som... Det visste inte jag, men du sa att den organisationen är typ störst i Sverige på just det här området. Så att dit kan man verkligen vända sig om man vill veta mer om det här. Eller om man själv känner igen sig. Någonting som antingen Majsan berättar eller att man har en förälder som mår dåligt. Eller någon av berättelserna som för. Liksom. Att där kan man få mer information men också hitta andra som har varit med om liknande saker.
För man är inte ensam.
Mm.
Bara trycka på den saken liksom att... Det finns så många fler som vet vad du liksom går igenom. Kanske inte exakt, men de kan relatera.
Det var en var liksom bara på det här temat, typ, om man märker att det påverkar en, så var det en, jag tror det var en tjej som skrev så här, hennes rubrik på den här berättelsen var att uppleva våld och känna sig otrygg hemma. Hon har skrivit att växa upp tillsammans med en förälder som mår psykiskt dåligt eller som har ett missbruk. Och när det förekommer våld i hemmet påverkar alla barn och ungdomar, men det påverkar oss såklart på olika sätt. Några av de konsekvenserna jag fått av att växa upp så var främst att jag saknade självkänsla när jag var yngre. Mina föräldrar har aldrig berättat för mig att jag är bra precis som jag är, utan de har bara gett mig bekräftelse på de handlingar jag har gjort. Som att jag till exempel hade skrivit alla rätt på ett prov eller gjort mål i den där viktiga innebandymatchen. Då fick jag beröm. Men aldrig annars utifrån att jag bara fanns eller att jag bara var en bra kompis. En annan känsla jag fick med mig hemifrån var att jag ofta kände mig otrygg som barn. Om jag hade gjort fel eller att något särskilt hade hänt vågade jag sällan berätta det för mina föräldrar, för jag var rädd för att bli slagen. Det har också varit svårt för mig att lita på vuxna och berätta viktiga saker för dem. Det gjorde att jag inte riktigt hade någon som jag vågade prata med om hur jag hade det hemma. Det är viktigt att komma ihåg att det är inte bara fysisk smärta som ungdom får med sig av att vara utsatt för misshandel i sitt hem, utan flera av ärren sätter sig också i själen. Hon pratar lite om att man inte får höra liksom att man är värdefull och älskad.
Ja, det hade jag också brist på när jag tidigare förstår.
Har du haft liksom svårt för att förstå det senare också? Att säga, jag är älskad eller jag är värdefull, eller har du ändå fattat det?
Ja, nej, men i och med att jag själv inte har sett att hur skulle någon liksom kunna älska mig? Ingen kan göra det. Så liksom de orden, när det var någon som sa det till mig, då stötte sig liksom bara av. För att jag tänkte att nej, men det finns ingen. Så det är liksom, visst, folk kunde säga det till mig, men jag tog inte vara på de orden när jag var yngre och liksom så. Så det är någonting man får lära sig liksom, när man blir lite äldre och börjar förstå sådana saker också. Ja. Liksom.
Men om du är liksom ung och känner igen dig att du aldrig fått höra att du är värdefull, att du är älskad, så vill jag bara säga att du är det verkligen. Du är så sjukt värdefull, och nu kanske du också upplever att det här bara är ord som du stöter bort. Men om du har hört någonting annat hemma, så är det bara lögner, och det är skit i det verkligen, för att det stämmer inte med vem du är, utan du är verkligen värdefull och du har rätt till alla de sakerna som vi läste upp förut. En trygg uppväxt och en bra förälder.
Ja, alltihop det. Alltså oftast barn som har föräldrar, alltså oftast är ju föräldrar som mår dåligt själva och då ger de ju ut det på sina barn. Så det kan man ju säga, att deras handlingar är ju en avspegling på hur de känner. Mot sig själva. Inte mot barnet, utan mot sig själva.
Just det.
Och det är också en liksom sak att komma ihåg, att det kanske inte är riktat mot dig.
Nej.
Så.
Ja.
Visst, jag förstår att det kan göra ont, alltså så sett. Men det kanske inte är menat till att vara det.
Ja.
Och sen,
bra att ha med sig det, att det, liksom, att det beror inte på mig, utan det är liksom, föräldern har någonting som den har obearbetat. Precis. Liksom.
Oftast är det när man liksom börjar tänka efter om det man har hört och sånt där. Så.
Ja.
Oftast en avspegling.
Det är också någonting som jag har hört, att, så här, att man inte ska identifiera sig som liksom alkoholistbarn, utan att du är barn till en alkoholist. Alltså det är skillnad liksom i den identiteten, att alkoholist är ingen, det är inte en del av min identitet, utan min identitet är att jag är ett barn. Kan du känna att jag har hjälpt dig?
Alltså jag har inte tänkt så.
Nej, okay.
Liksom, jag har sagt att jag är ett barn till en alkoholist, vilket jag har sagt hela tiden. Så jag har ju aldrig sagt att jag är alkoholistbarn.
Just det, du har fattat liksom att det är inte ditt problem. Liksom.
Precis. Alltså, visst att jag ändå kände att det var mitt ansvar att familjen skulle må bra, absolut. Men det hade ingenting med alkoholen att göra. Utan det var bara jag tog på mig mammarollen för mina yngre syskon när de väl kom till världen. För jag visste att min mamma inte var kapabel till att göra det.
Just det. Det finns en annan berättelse som jag läste på Maskos barn också. Just om det att liksom behöva ta hand om sin förälder. Så var det också en tjej. Hon skrev så här, att jag försökte kontrollera min mamma hela tiden. Jag letade upp vinflaskor. Jag visste om alla gömställen i hela huset. Och hällde ut dem. Jag såg till att hon inte kunde gå till systemet. Och jag kollade igenom hennes telefon. Men på något sätt lyckades hon alltid få tag på alkohol. Mamma kunde vara borta i flera dagar utan att någon visste var hon var. Jag och pappa ringde polisen eller åkte runt med bilen och letade efter henne. Eller så ringde något sjukhus och berättade att mamma var där. Hon hade ramlat, blivit slagen eller hade druckit för mycket. Allt var så rörigt och jag försökte bara klara av en dag i taget. Det blev svårt att sköta skolan och jag satt hela tiden på lektionerna och oroade mig för hur det skulle vara med mamma när jag kom hem. Mina föräldrar flyttade isär när jag var 18 år. Och först då kunde jag börja släppa kontrollen över min mamma. Jag orkade helt enkelt inte längre och hade förstått att vad jag än gör så kommer jag inte få min mamma nykter. Alkoholism är en sjukdom som är svår att bli frisk ifrån. Jag fattade också att det inte var mitt ansvar. Att jag var hennes barn och inte hennes förälder. Att mitt enda ansvar var att börja ta hand om mig själv och min framtid. Vad ville jag göra och vad mådde jag bra av? Jag visste inte det riktigt då. Jag hade ju i så många år lagt mig själv åt sidan för att bara ta hand om min mamma.
Igenkänningsfaktor är hög.
Okej.
Okay. Just det med att hälla ut alkoholen. Det vet jag att jag gjorde.
Okej. Okay.
Hittade liksom flaskor och sånt. Och jag vet att en gång så blev jag tagen på bar gärning.
Oj.
Ja. Det är typ det när jag minns. Mm. Sen så minns inte jag vad som hände sen. Mm. Men...
Kommer du ihåg känslan liksom när det blev... Eller insåg
alltså att hon det var ju alltså ren skräck bara.
Mm.
Att nej. Hon liksom, hon märker mig.
Mm.
Shit.
Mm.
Vad gör jag typ? Mm. Jag fortsatte hela ut. Jag hade ju flaskan liksom. Men just att vara en förälder till sin egen förälder.
Mm.
Och så samtidigt hade jag små syskon.
Ah.
Som jag då tog hand om liksom. För att jag inte ville att de skulle växa upp.
Sånt sjukt ansvar. Och det var liksom innan du var 10?
Innan jag var 10, ja.
Ah.
Allting det liksom tog sig ifrån mig när jag flyttade.
Ja. Ah.
Och det var också så himla konstigt att jag inte behövde ha den kollen och bara vara ett barn. Det var, det var väldigt konstigt. Just för att jag inte hade fått vara ett barn innan. Och så 10 år så ska man liksom hantera och vara ett barn.
Ja, hur var det? För då har du ju varit vuxen först och sen blev du ett barn.
Precis. Hur gör man då? Så det var alltså väldigt konstigt.
Mm.
Så det är liksom, hur beter jag mig? Alltså liksom, hur beter sig ett barn?
Mm.
Nu behöver inte jag hålla koll på allting liksom, för det är inte min sak att hålla koll på.
Mm.
Så det blev väldigt liksom konstigt. Att inte ha den kontrollen som man hade innan. Och det blev ju också att det blev ett knasigt huvud.
Mm.
Vad gör jag nu?
Ja, just det. Du och din syster som var väldigt tajta, hon som föddes direkt efter dig.
Mm.
Alltså var det konstigt att inte ha koll på henne helt plötsligt? För ni kom ju till olika familjer.
Ja, de flyttade ju. Det är ju 2,5 år som skiljer mellan oss.
Mm.
Och de flyttade ju på henne först.
Okay.
Så jag bodde ju hemma ett litet tag liksom, med mamma själv. Men det var ju väldigt konstigt.
Mm.
För liksom, vart fanns den jag skulle alltså skydda liksom?
Mm.
Vad gör jag nu?
Mm.
Nu har inte jag någon mening med mitt liv.
Just det.
Så redan där började det liksom sådana tankar att vad gör jag nu? Mm. Jag har ingenting att leva för liksom.
Mm.
Det kan ju tyckas vara konstigt för en 10-åring, men det var ju så mitt liv var.
Mm.
Jag ansåg mitt liv var att se till så att hon hade det bra. Och det kunde jag inte göra när de flyttade på henne.
Nej. Men kunde du ändå liksom lita på att hon hade det bra där hon var? Eller tyckte du, var det en stress för dig att inte kunna se efter henne? Liksom?
Nej, men det var ett stressmoment. Absolut. Men sen så har man ju nu i efterhand liksom förstått varför de separerade oss.
Okay.
Det var ju just för att jag var skyddande.
Mm.
Jag lät inte hon vara en egen person.
Mm.
Liksom, så för våran egen utvecklings skull så separerade de oss. Att hon skulle kunna bli sin person och jag min.
Ja. Det låter ju, eller nu när man hör det så låter ju det så klokt egentligen.
Ja, men inte då.
Nej.
Då var jag mest bara arg och förbannad och tyckte att de var blä. Alltså rent ut sagt liksom, att de var dumma.
Mm.
Liksom. Kan inte se.
Nej. Liksom.
Så det var ju väldigt konstigt att liksom, flytta till en helt ny familj utan någon.
Mm.
Men då var ju min lilla syster, hon var ju ändå 7 när hon flyttade. Så hon var ju yngre. Alltså, liksom så.
Mm.
Men det har ju gått bra för henne. Liksom.
Och ni har kontakt ändå?
Vi har kontakt.
Mm.
lite sådär på sociala medier. Träffas någon gång då och då liksom. Men även om vi har liksom växt upp i olika familjer så inser man hur lika man är. För jag vill nästan påstå att hon är en kopia utav mig. Vilket är lite kul. För vi har bott ifrån varandra så pass länge som vi har gjort. Men att hennes 7 första år liksom ändå att jag kunde påverka dem liksom, till det bättre ska understrykas. För jag gav ju, jag ansåg att jag gav henne den barndomen jag inte fick. Liksom, hon skulle aldrig känna liksom ansvar för någon annan än sig själv liksom. Så det var jag som höll koll på allting och donade och fixade och liksom märkte av stämningen hemma liksom.
Och det är lite häftigt med er också, vi pratade om det tidigare innan podden, att ni har ju liksom inte utvecklat något missbruk, varken du eller din lilla syster, trots att många av dina äldre syskon har haft någon period av alkohol eller...
Ja, alkohol och droger ska väl understrykas, flera utav mina äldre syskon, inte alla men flera utav dem. Har ju även bröder som suttit i fängelse och sånt där, så det var ju, fick man ju höra när man bodde hemma liksom. Och mycket var ju missbruksrelaterat. Vapenbrott och sånt där.
Hur tror du det kommer sig att du inte utvecklar ett missbruk?
Oj, alltså att jag var så bestämd från början, tror jag. Att jag ändå liksom, jag insåg att nej, men jag vill inte ha det så här. Från väldigt ung ålder. Alltså, dels att jag hade liksom så här känslan av att nej, men det här är ingen normal familj jag växer upp i. Men jag vill göra det bättre för mig. Och jag tror att den liksom viljan och den liksom inre kraften jag hade där gjorde så att jag aldrig kom dit liksom. Och jag skulle, även om jag hade bott hemma, så tror jag inte jag hade tagit den vägen i alla fall, just för att viljan att förändras och ta en annan väg var så pass mycket starkare. Så det är ju liksom från person till person. Vill man inte, så vill man inte. Och det är ingen annan som kan ändra på det. Så viljestyrkan har ju varit stor, att jag vill göra en förändring. Och vara en förebild för mina yngre syskon när de väl kom till.
Men det är coolt att det är så här, den envisheten märker man ju på väldigt många andra sätt. Om hon har bestämt sig för någonting, då blir det så. Och det är ju verkligen en gåva och en styrka du har. Så att, det är nog inte alla som hade kunnat bestämma sig för en sak och hållit det heller. Men det har du verkligen gjort.
Alltså, just så pass tidigt tror jag också är lite... Det är nog ovanligt.
Men du måste ju ha sett då verkligen att det här, den här alkoholen liksom, eller det här missbruket, det är verkligen ingenting som man vill ha att göra med.
Nej, alltså visst, jag kan ju dricka alkohol nu. Jag kan ha vänner liksom som dricker alkohol. Det rör mig inte i ryggen. Men liksom om man ska liksom börja hetsa och sånt där. Då går jag. Och då ser jag det rakt ut. Liksom att det, jag vet att det är folk som har liksom, amen, jag hade velat se dig full någon gång. Jag bara, ja eller inte.
Nej.
För det är ingen annan mer än jag som bestämmer det. Liksom. Och jag vill inte vara där. Så heller. Det är ingenting jag eftersträvar. Att vara. Förstår inte. Som blir fulla varje helg. För jag ser inte det roliga eller liksom det nyttiga i det heller.
Nej. Jag tänkte på det förut när vi pratade om liksom när du stod och hällde ut alkoholen liksom åt din mamma. Det måste vara så konstigt också att alkoholen tar så stor plats i hennes liv. Men att den typ tar en större plats än vad du som barn tar.
Det var det ju verkligen faktiskt. Nu liksom i efterhand, alltså det är helt ofattbart. Jag hade inte kunnat utsätta mina barn för det. Liksom, när jag väl får några. Men att liksom det var ju någonting hon var tvungen att ha för att kunna fungera enligt henne själv liksom. Och det är ju konstigt, men det är ju det som är missbruk, att det tar ju över hela livet och liksom förändrar hela familjedynamiken och relationer och sånt. Så det
Fy. Nu börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet faktiskt. Men innan vi avslutar så skulle jag önska att vi pratar lite om ifall man känner igen sig i någonting av det som vi har berättat eller pratat om. Eller anar att det man blir utsatt för hemma inte är sunt. Vad gör man? Hur vet man att det är dags att söka hjälp till exempel?
Alltså, det är svårt att säga när man ska liksom. Det är liksom, jag känner så här, känns inte bra så känns det inte bra. Och då kanske man ska ta kontakt med liksom en vuxen man verkligen litar på. Liksom, det kan ju vara vem som helst, liksom skolkuratorn, skolsköterskan liksom. Liksom vem som helst, för ofta så vet de vilket nästa steg man ska ta. Vilket kan vara lite enklare.
Att få liksom ett utomstående perspektiv på hur allvarligt är det här. Och...
Ja, men precis.
Har du fått någon hjälp efter att du blev omhändertagen av socialen? Liksom? Fick du någon hjälp? Eller innan det också? Vad har du fått för hjälp? Liksom? Vad har du känt har hjälpt?
Alltså, det finns ju olika organisationer. Liksom. Jag gick ju på Fjärilen. Nu vet inte jag vart. Jag tror det är Västra Götaland som har Fjärilen.
Okay.
Det finns säkert olika organisationer, vad de nu kan heta. Men de inriktar sig på barn som är uppvuxna med missbruk och narkotika och psykisk ohälsa. Och då får man liksom komma och prata. Och så, nu är det ett par år sedan jag gick där, men det var liksom i princip det vi gjorde. Pratade om det och liksom få förståelse att det är inte jag som det är fel på. Utan det är allting runt omkring som har hänt. Liksom. Så det är inte, det är inte jag som ska ändras. Utan det är oftast förälder då. Det kan ju vara någon annan anhörig i familjen.
Ja, precis.
Annars så tror inte jag har fått någon annan hjälp så. Man har själva BUP som finns.
Vi pratade lite om maskrosbarn.org också, eller den organisationen. Där är det ju, dels så kan man läsa på om vad är psykisk ohälsa. Hur vet man att en förälder är psykiskt sjuk? För det, man kanske inte vet vad depression är. Eller
nej,
så. Då kan man läsa på det där. Och sen kan man också få läsa om andra som har varit med om olika saker, våld i hemmet eller alkoholmissbruk eller sådär hemma. Det är de berättelserna som jag har läst här nu. De kommer från den hemsidan, så där kan man också läsa och bara få se det här, just att jag är inte ensam, för det kanske kan kännas så ibland. Och man vet inte vem man ska berätta för liksom, för att ingen annan av sina kompisar känner eller verkar ha det här problemet.
Precis, liksom. Det kan ju vara en sån sak också att man kanske börjar märka att ja, men det skiljer sig från vad ens kompisar har liksom. Så där kan man ju också börja tänka liksom. Då kanske det är någonting som inte stämmer. Men sen så har vi även BRIS, barnens rätt i samhället.
Just det.
Jag vet inte, de borde ha någon hemsida.
Ja, har de säkert. Typ BRIS.se.
Ja, men precis. Och telefonnummer kan inte jag dit, men det är ju bara googla.
Ja, det är tur att det finns internet.
Ja, precis. De flesta har mobiler nu. Så det är det jag kan komma på just nu faktiskt.
Vi pratade lite om det innan också. Eller så här, om, kan man göra någonting som anhörig eller kan man göra någonting som utomstående? Och det en av dem, jag vill läsa en till berättelse om just det, liksom, för att det är ju inte alltid man kan se att föräldern har ett problem. Och det kan vara ganska svårt att upptäcka det här, och det sa du också, att det är inte alltid lätt att veta att det är någonting som är galet. Liksom.
Nej, alltså oftast är det ju en fasad som hålls upp. Liksom. Som ingen, liksom, som man visar utåt, men så fort dörrarna stängs så blir det något helt annat. Liksom. Och det, sådana här familjer är väldigt bra att hålla den fasaden öppen liksom utåt. Så det kan ju vara väldigt svårt som liksom utomstående att märka någonting. Dels för att barn är så himla bra på att liksom dölja det också. Inte för att de döljer det medvetet, men de kan ju ha blivit tillsagda till att liksom, men säger du det här till någon så blir det så här. Just ofta det. Så blir de ju hotade till tystnad. På ett eller annat sätt. Så.
Det var en på den hemsidan. Hennes berättelse var om att ha en psykisk sjuk mamma. Då. Och hon sa just det. Att, alltså, mamma var på många sätt den perfekta mamman. Vi åt alltid middag prick klockan 17. Hon kom på alla föräldramöten. Hade stenkoll på varenda en av mina kompisar hette. Vart de bodde och vad deras föräldrar hette. Mamma missade aldrig en enda matsäck och jag hade alltid finast frisyrer av alla barnen i skolan. Men när mina kompisar gick hem efter besöket hos oss, när det tog slut med mammas alla pojkvänner och de flyttade ut, eller när mamma bara hade haft en dålig dag, då var hon en helt annan person. Mamma skrek, slängde saker omkring sig, tog sönder möbler och misshandlade mig, både psykiskt och fysiskt. Men mamma gick det alltid från 0 till 100 på en sekund. Det, just utåt sett så kan det vara väldigt svårt att märka, och då kanske det är ännu viktigare just till er som faktiskt känner igen sig i detta, att våga ta liksom tag och prata med någon, våga nämna det för någon, för att det är inte alltid man märker det som utomstående, men ni ska självklart ha den hjälpen som ni kan få.
Ja, som ni ska ha. Alltså, det är ju liksom barnkonventionen, ni har rätt till det. Så det är ingen fråga om rätt eller fel. Ni har rätt till det. Och liksom även som utomstående att om man kanske märker, alltså minsta lilla typ förändring i barnet. För barn är väldigt lätt påverkade. Så det märker man oftast liksom väldigt tydligt att okej, nu har det hänt någonting. Och då liksom, man ska inte vara rädd för att ta tag i det. För det kan faktiskt rädda livet på barnet. Så illa är det. Och det ska ju inte behöva gå så långt. Liksom.
Hur kan man göra det? Kan man liksom, typ, fråga barnet frågor? Eller så här, eller hur ska man, om man ser den här förändringen på ett barn, vad ska man göra?
Dels så kan man ju prata med barnet. Man kanske inte går liksom rätt på, liksom, utan det är ju ändå barn vi pratar om. Att man tar det liksom som vanligt, och så kanske man slänger in någon fråga då, och så kan man se vad man får för svar. Alltså, nej, men idag så mamma liksom slog till mig på armen typ. Eller alltså sådana saker, då kanske man ska börja, okej, det här kanske, det finns ju orosanmälningar man kan göra. Eller socialnämnden i sin kommun, tror jag.
Ja, och det är anonymt, så att man behöver liksom inte säga.
Nej, man behöver inte berätta vem man är eller vad man har för förhållande till liksom så här barnet.
Och det räcker att man bara misstänker någonting också, eller man behöver liksom inte säga att jag har sett det här.
Nej, det är bara misstanke. Alltså minsta lilla. Och då måste liksom socialen ta tag i det och kolla upp det. Så det är bra.
Verkligen. Och man kan prata med, som du sa, kuratorer. Man kan prata med BUP. Man kan prata med en ledare av verksamhet. Om man har förtroende för. Liksom. Men att börja prata om det eller berätta om det kan vara ett första steg.
Ja, men precis. Alltså någon nära vuxen som man litar på.
Men det kanske går att höra av sig till dig också, Marie Högdahl.
Det går. Jag finns på Facebook.
Ni har ju hört hennes erfarenheter själv, så att hon vet verkligen hur det kan vara. Det kan vara skönt att prata med någon som har samma erfarenheter eller liknande också.
Ja, och det säger jag ju liksom till folk, för nu, man har ju varit liksom inne i liksom kyrkverksamhet. Mm. Och då har ju jag tagit upp att jag kommer från en trasslig liksom bakgrund.
Just det. För du har hängt en del i liksom kyrkans verksamhet.
Ja, precis. Och alltså, då är det liksom folk som har kommit fram och liksom pratat med mig och liksom om det de går igenom och sådana där saker. Och då har man liksom fått bekräftat att det är inte riktigt många som liksom kan sätta sig in hur det är.
Nej.
Just för att de inte vet.
Mm.
Liksom, visst, de kan ju läsa om det.
Mm.
Men de har inte varit med om det själva och då kan de inte relatera på samma sätt.
Nej. Och det är ju inte konstigt. Det är helt sjukt egentligen att man ska behöva gå igenom sånt.
Precis. Så jag kan ju relatera till det jag har. Det är en viss del.
Mm. Mm.
Och det har de liksom känt att ja, men det du säger, det liksom stämmer. För du vet ju vad du pratar om.
Mm.
Så liksom lite sån känsla har man ju fått bekräftat att jag ändå, det jag säger hjälper. Nu säger inte jag att de som inte har gått igenom såna här saker inte kan vara bra. Det är inte det jag säger. Men liksom man kan ha det i tanken att man kanske inte kan säga att jag relaterar.
Nej.
För det kanske man inte kan överhuvudtaget, utan bara man har läst om det.
Mm, precis.
Men jag kan ju relatera till en viss del.
Mm.
Och det säger jag ju att jag förstår inte helt det här, men jag förstår en viss del.
Det är det som är styrkan i att så här börja ta upp det. För att man kan tänka att så här, ska jag säga det här? Liksom? Men det som är så coolt med både det här och med psykisk ohälsa som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att så fort man börjar prata om det så möts man ofta av jag har varit med om samma sak.
Ja, men precis, eller jag har också det är så många fler.
Ja, man är verkligen inte ensam.
Nej,
det går inte att trycka nog på det.
Nej, precis. Och det är liksom så här. Alltså, våga prata med någon. Alltså liksom, oavsett. Nu kanske inte en i sin egen ålder kanske, utan någon vuxen, om man nu är ungdom, som lyssnar på det här.
Mm.
Liksom. Att, men en vuxen. För det gick ju vi igenom innan att dagens ungdomar har tillräckligt att tänka på.
Ja, precis.
Så kanske man kan ta någon vuxen som har gått igenom ungdomsstadiet.
Mm, precis.
Och liksom bara sätta sig ner. Alltså, ibland kan det ju bara vara skönt att bara liksom sitta och inte göra någonting, med att man vet att men det finns en person som jag kan prata med om jag vill.
Mm.
Men just nu vill jag bara vara tyst.
Mm.
Det kan också vara en sån känsla att man bygger upp där att okej, jag vill prata om det här men jag vågar inte riktigt än.
Mm.
Kan vi bara sitta stilla i 10 minuter typ?
Mm.
En sån sak är ju också att man behöver inte gå all in med en gång. Och det är ju samma sak med vuxna. Flyg inte på barnen.
Ställ de värsta frågorna direkt.
Ja, men precis. Alltså att ta det lugnt och sansat. Typ.
Bygg en relation. Och
ja, alltså relationen är så mycket viktigare för barn.
Mm.
Som har byggt upp. Växt upp i sådana här familjeförhållanden. För ofta så har det inte varit någon vuxen som de kan knyta an till.
Mm.
Det är där det som är problemet. Att, men varför säger du inte till någon vuxen?
Mm.
För att alla vuxna i närheten har inte brytt sig.
Mm.
Alltså, och det är en sån sak man kanske glömmer bort. Att ja, just det.
Mm. Väldigt viktigt. Tack så jättemycket för att du ville vara med här idag.
Tack för att jag fick vara med.
det var grymt. Finns det någonting som du känner att men det här vill jag skicka med innan vi avslutar?
Prata med någon vuxen.
Prata med någon
vuxen. Nej, men alltså liksom, prata med någon vuxen om du känner att du behöver prata med någon. Och det är liksom, visst, man kan kontakta mig om man vill. Jag finns på Facebook. Och liksom, alltså, prata med någon vuxen. Och du är inte ensam.
Mm.
Det är det som är så bra i dessa tider. Liksom, att nu kommer det fler och fler historier.
Mm.
Och du är inte ensam. Och din känsla är inte fel.
Nej.
Du har rätt att känna det du känner. För det är ingen som kommer att säga att Det där är fel känsla.
Mm. Grymt. Tack så mycket, Majsan. Och tack till er som har lyssnat. Ja, det här med att man är älskad och att vilket värde man har i grunden, det är verkligen inga lätta frågor. Men det kommer vi beröra nästa vecka när vi pratar om självbild och vilken fantastisk identitet vi har som får kalla oss Guds barn. Vi ses då. Gud välsigne er.